Varmt välkomna till Aktörspodden och detta är Johan Mor-Johan Mårtsson och idag ska vi prata blått. Färgen blå är väl något man kan förknippa med våran gäst i flera aspekter, men vi tar det lite senare. Aktörspodden hälsar varmt välkomna till Alexander Abenius.
Tack så jättemycket för Johan.
Hur har dagen sett ut, Alexander? Har det varit blått?
Ja, men min dag har varit väldigt bra och lite blå har den ju faktiskt varit. För det har ju regnat så tråkigt idag. Jag har varit en sväng i Ulricehamn faktiskt.
Se där, alltså suttit mycket bilen idag då?
Ja, jag har fått göra det. Jag har faktiskt en blå bil för övrigt.
Se där.
Bara en sån grej.
Ja, det är ju perfekt. Uh-huh. Men då är du behöver sträcka på benen håller på så här, och så kommer du in i studion. Det var ju inte riktigt...
Nej, så är det. Men det känns helt okej ändå.
Vi ska inte prata allt för mycket politik, men eftersom Alexander är ju förknippad med politik så kommer vi gärna gå in på det i alla fall lite sådär. Och, men vi kan gärna påtala er vinst så att säga och du får gärna berätta lite om valet så att säga, lite
ja, men,
i alla fall.
Precis, ja, men vi hade ju val här den 9 september och både riksdagsval och kommunval och regionval. Och när det gällde kommunvalet i Lerum så plockade vi ju hem valsegern där i vårt moderata parti och har nu precis bildat en allians tillsammans med de andra tre allianspartierna i Lerum.
Ja, men det var ju, måste ju varit fantastiskt roligt.
Ja, men det är jättehärligt. Det är verkligen jättegött. Nu får man äntligen styra. Vi har ju suttit i opposition i 4 år nu och så att nu får vi styra. Det känns väldigt bra.
Det förstår jag. Hur kändes det liksom att ta över makten då? Var det liksom, och sen är det mycket förhandlingar så att säga? Det är ju ändå 4 partier.
Ja, men det är mycket förhandling. Det är jättemycket förhandling. Och man sitter och pratar och man diskuterar vad tycker de 4 partierna om varandras politik och vilken politik vill man driva. Sen får man inte igenom allting, men det absolut mesta det är man ju överens om, framförallt om man är 4 borgerliga partier.
Är det någonting som något parti av de 4 som var lite svårare?
Nej, det är, jag tycker faktiskt alla 4 partier var väldigt bra att förhandla med. Så att, sen är det så, alla 4 partier har ju sina kärnfrågor som man brinner extra mycket för. Och då är de ju extra tuffa såklart i de frågorna. Men oftast har de också bra politik när de har det som kärnfrågor. Så att, det brukar funka rätt bra.
Hur mycket, alltså man pratar ju politiska spelet. Jag menar, det är fortfarande aktivt, alltså riksdagsvalet så att säga. Men hur mycket blir det liksom att man lurar sina kollegor och en fälla bara för att kunna få hem poängen så att säga? Har man huvudet med sig i förhandlingarna eller?
Man måste nog alltid tänka här som politiker vad man säger och hur man framför saker och ting. Så är det ju, och det gäller ju inte bara i förhandlingar utan annars också. Men nej, vi hade ett väldigt bra och schysst sätt att förhandla med varandra, så det har gått väldigt bra faktiskt.
Men alltså en sak som jag har talat om lite så här, när man kommer i kommunalpolitik, det handlar ju liksom om att hur bra man känner varandra lite grann, att det faktiskt påverkar i kommun. Gör det det?
Det påverkar jättemycket ska jag säga. Det är mycket mer än vad jag tror att många faktiskt tror. Den personliga relationen är jätteviktig. Man ska komma ihåg det, man ska ändå jobba tillsammans i 4 års tid och tycker man inte om varandra då är det 4 rätt jobbiga år. Så att det är viktigt.
Det måste vara så här. Men hur många politiker är det då i Lerums kommun så att säga? Hur många invånare är det i Lerum?
Ja, vi är ju närmare 43 000 invånare och politiker, hur många kan vi vara? Alltså de flesta är ju fritidspolitiker. Det är ju i alla fall över 100 fritidspolitiker om jag får gissa lite vilt här nu utan att veta exakta. Och sen är vi enbart 2 stycken som jobbar heltid med politik utav alla de här dryga 100. Och sen är det 3 stycken som jobbar 50%. Så att de absolut flesta gör det på fritiden och det tror jag många faktiskt inte vet om att det är så.
Ja, det visste inte jag överhuvudtaget. Det är ju jätte få politiker. Man tror ju ändå liksom att det sitter 10 pers på varje position i varje parti nästan i kommun. Det tror man ju.
Mm. Ja, men så det gör det ju fast på fritiden.
Det förstår jag i och för sig. Så det är okej. Okay. Men det, ja, man får nog lägga ner ganska mycket energi för att överhuvudtaget vara med i politiken då, eller?
Många långa kvällar.
Angående skepp så är det väl ändå någonting som har lite speciellt betydelse för dig. Det får gärna berätta lite mer om.
Ja, det här med skepp, det är ju, kan man säga, det är en stor passion som jag har, eller segelbåtar. Jag har ju hållit på med segling avsevärt mycket längre än vad jag har hållit på med politiken egentligen. Alltså seglingen kan man säga är min absolut största passion i livet. Och jag har gjort det på elitnivå och på breddnivå, både nationellt och regionalt och lokalt, men framförallt på internationell nivå.
Spelar det någon roll hur stor båten är?
Nej, alltså jag har ju börjat i väldigt små båtar, små optimistjollar, du vet, såna här små nästan blomsterlådor ser de nästan ut som med segel på. och Det har jag hållit på med kanske större delen under min seglingskarriär. Men sen har jag hållit på med stora båtar också. Inte så mycket såna här stora träbåtar, gamla fregatter. Men, ja, men 37-fotare ungefär som vi har tävlat i. Jag håller på med tävlingssegling då, så det är inte så mycket fritids- och distanssegling utan runt en bana.
Vad heter ert lag?
Vårt lag heter något så fint som Team Abenius, och då får jag väl bara vara tydlig om att säga att det är inte jag som har hybris, utan det är faktiskt inte uppnämnt efter mig, utan det är faktiskt så att det är min lillebror som är kapten på våran båt, och det har ju sina utmaningar också, men det är faktiskt döpt efter honom, så att jag kan inte ta åt mig credden för det namnet.
Nej, men jag kan förstå. Men jag tror ju nog att de flesta... Du är ändå lite mer välkänd än din bror. Så att jag tror att du får tilldela till er då, tror jag.
Ja, i vanliga sammanhang så kanske det. Men i seglingssammanhang så är ju han the big rockstar, kan man säga. Han är ju grym i segling.
Ja, det var roligt att höra. Jag tror att han kommer bli glad i alla fall.
Ja, jag tror också det.
Du får inte, han får ju hoppas att han inte lyssnar då.
Nej, så
att
precis.
När går du upp på morgonen och när går du och lägger dig?
Jag är ingen morgonmänniska. Jag avskyr tidiga morgnar. Men jag går väl upp någon gång kanske 7:30 ungefär. Och om jag inte tränar, för då går jag upp lite tidigare. Jag kör ju med en PT i Lerum faktiskt för att kunna få igång min träning. Ibland svårt att motivera mig själv, så då går jag upp ännu tidigare. Men någonstans där 7:30, och sen går jag väl och lägger mig alldeles för sent egentligen. Men så att jag går och lägger mig någonstans runt midnatt.
När slutar du liksom jobba? Har du någon sån här tid att de här tiden måste vara privat tid? Eller är det liksom dygnet runt om du måste?
Nej, det är dygnet runt om jag måste. Faktiskt. Det är väldigt mycket kvällsmöten. Och då kanske jag går och går hem vid allting egentligen mellan 8 till 10 på kvällen ungefär. Och börjar en vanlig dag vid 8-9.
Så att din fru har liksom en i dubbel bemärkelse en seglar förhållande så att säga.
man kan väl säga så här, vi sliter inte ut vårt förhållande, så kan man väl säga.
Ja, det är roligt. Det är roligt.
Och jag är ju nygift också, så att
ja, det är skoj. Ja. Vad betyder det då liksom att vara bäst för er? Alltså om ni tävlar, och jag menar, ni tävlar ju i politiken hela tiden. Det måste ju vara liksom en stor grej, att det handlar ju om att vara bäst, störst och vackrast, håller på att säga.
Jag är ju en enorm tävlingsmänniska och har alltid varit. Sen går inte jag omkring och ältar saker särskilt länge. Men tävling är väldigt viktigt, och jag vet inte om jag nödvändigtvis kanske är den personen som alltid behöver vara bäst. Men jag kan bli rätt så grinig om jag inte tycker att jag lyckas tillräckligt bra. Men det är klart bäst. Ja, nej, men det vill man ju gärna vara.
Jag förstår, men om vi bara tar liksom en liten rolig anekdot, brorsan då, när ni tävlar mot varandra, är det på liv och död, eller är det...
Ja, men nu tävlar vi mest med varandra då, som tur är, men det är klart, jag hatar nog mer att förlora än vad jag älskar att vinna, så att det är klart att det är, ja, så kan det nog vara.
Är du en bra vinnare då?
Jag är nog en väldigt bra vinnare, men jag kan ibland i striden sätta mig en rätt så dålig förlorare. Så kan jag väl säga. Men det är för att jag hatar att förlora.
Ja, men nu pratar vi lite mål och vad bäst och sånt där. Och då, det drar vi ihop med företagsvärlden. Så att säga. Hur insatt är du i företagssverige?
Ja, men så här, någorlunda bra får jag ändå säga. Hade du frågat mig för 2-3 år sedan så hade jag nog varit relativt nollställd. Jag har ju en pappa som är egenföretagare och har varit det rätt många år. Han har ju lärt mig en hel del. Sen har ju jag gjort det lite till min egen mission att försöka vara ute och träffa så många företagare som möjligt. Jag är ute och gör regelbundna företagsbesök och så vidare. Sen har jag väl lite också kört eget företag inom seglingen tidigare, då jag coachade väldigt mycket. Så jag coachade ungdomar, åkte runt i Sverige och i Europa och i världen och coachade. Och hade det som ett sätt att tjäna min inkomst. Så att på det sättet har jag väl varit lite av en entreprenör och lyckades ganska bra med det också.
Men Moderaterna och företagarna, det är ju, säger ju i alla fall många att det är lika med ett. Behöver man anamma den liksom företagskärnan på något sätt för att kunna vara just moderat?
Nej, det tror jag inte man måste göra. Men jag tror att man alltid behöver komma till insikten, oavsett vilket parti, att företagarna är extremt viktiga. Alltså, företagen betalar skatt såklart, vilket gör att vi kan betala för vår välfärd. Många företag, om man inte är ensam, förvisso är man ensamföretagare så sysselsätter man ju sig själv och anställer man så sysselsätter man ju även andra. Och ja, sysselsättning mer än att de som jobbar betalar skatt så bidrar de ju till att folk känner att de har en mening, att de har någonting att göra på dagarna istället för att sitta hemma och pilla sig själva i naveln, vilket man kanske inte vill göra. Så att nej, men man måste inse att företagen är jätteviktiga.
Och för att jag är ju själv inte speciellt politisk, eller jag brukar ju oftast komma i clinch med alla politiker. Men ni gjorde ju faktiskt någonting som var lite speciellt, det här med ni gjorde någon företagsträff.
Ja, men precis. Vi har ju gjort flera saker har vi gjort, men vi startade en näringslivspolitisk arbetsgrupp som vi startade igång för 2 år sedan inom Moderaterna då. Där vi bjöd in företagare, men självklart också våra egna förtroendevalda. För att då kunna få se om vi kan få den bästa företagspolitiken. Lyssna på företagarna, vad tycker de? Vad är det som behövs i Lidens kommun? Vad måste vi bli bättre på? Så att vi kunde föra fram den bästa politiken för Lidens kommun då, i valrörelsen. Och det här har man faktiskt sammanfattat till en rapport som bland annat då, företagarna som är en lokal... Ja, även nationell, men lokal företagarförening kan man väl säga, eller organisation, och även med Lerums företagarförening som då skrev under den här rapporten tillsammans med oss moderater, och den tror jag ligger på företagarföreningens hemsida faktiskt, som man kan läsa.
Är det, alltså de är nöjda med det, menar du?
Ja, de har ju varit med och signerat den, så då måste de nog vara nöjda. De står bakom den till 100% i alla fall, vilket är jättekul att vi har fått vara med och bidra till det. Faktiskt dessutom på Moderaternas initiativ att kunna göra detta. Så att det är jättebra tycker jag.
Men just det hände också något speciellt under den här näringslivsträffen. Det var ju en av de typ större företagarpersonerna, entreprenörerna i Lerum som hoppade på ert tåg.
På Christer Harling tänker du?
Jag tänker på Christer Harling.
Ja, men precis. Ja, men vi har ändå lyckats attrahera många duktiga företagare på resans gång. Och Christer är ju en av de Christer kan man ju säga. Han är en av ägarna till nya ägarna till Solkatten och är ju en entreprenör verkligen. Och framförallt fastighetsägare. Han är väldigt duktig på att driva fastigheter. Så att han gick med i Moderaterna, ställde upp på våran valsedel och kommer nu också troligtvis ta ett förtroendeuppdrag i kommunen för Moderaterna.
Och så där, ja. Det händer mycket. Ja, bara händer jättemycket.
Ja, det är väldigt kul faktiskt.
Om vi går lite på dig som person så att vi släpper lite de andra grejerna. Vad är det som, har du någonting som du känner i ditt liv som har format dig till den du är idag? Både positivt och negativt?
Jo, men absolut. Jo, men jag tror att en av kanske de främsta grejerna som har format mig, det är också anledningen till varför jag valde att engagera mig politiskt. Det var faktiskt skolan. Jag hade rätt så tufft i skolan när jag var yngre, när jag gick i grundskolan, och hade vissa lärare som verkligen såg mig som person. Jag kommer ihåg framförallt Kerstin Axelsson som var lärare på Alléskolan som var helt fantastisk. Sen, och det finns andra också som jag skulle kunna nämna, men listan kan bli så lång då. Men sen hade jag också en väldigt tufft med vissa lärare som kanske inte mådde så himla bra under min skolgång och därför kanske inte kunde ge oss särskilt bra undervisning. Och det gjorde att jag fick det väldigt jobbigt i skolan och vår klass funkar inte riktigt. Den var rätt så dysfunktionell klass faktiskt i många hänseenden. Och det formade mig väldigt mycket. För att sen kom jag in på Lerums gymnasium med nöd och näppe in på den utbildning jag ville gå. Och där funkade allting väldigt bra istället. Där lärarna mådde bra och man märkte verkligen att skolan satsade på sina lärare och deras välmående. Och det formade faktiskt mig och min politik väldigt mycket. Så det är väl en sån sak som där det har gått både någonting negativt och någonting positivt som har format mig.
Vilken elev var du då? Var du liksom den tysta eller var du den utåtagerande eller var du liksom den fräcka killen eller var du den lugna killen?
Jag var
liksom
nog faktiskt den lugna killen faktiskt. Jag var inte särskilt utåtagerande.
Du kanske inte sola på folk?
Nej, jag, så långt skulle jag inte gå. Sen kanske vissa lärare tycker att jag kunde vara rätt stökig ibland och sitta och prata när jag egentligen borde sätta mig och skriva eller räkna. Jag har nog alltid varit den här sociala killen som alltid vill prata med folk.
Men det måste man inte vara det som politiker?
Ja, man måste nog vara det. Sen
intresserad.
Är inte alla det.
Man måste ju vara intresserad av någon annan på något sätt, känns det som, eller?
Absolut, ja. Jo, men det måste man vara.
Har du något annat minne som du känner liksom?
Nej, Men det är väl alltid det här. Jag menar, seglingen har ju format mig. Och haft,
har du ingen förlust? Har du ingenting som liksom riktigt gått sådär riktigt käpprätt? Och du känner bara, det där kommer inte jag vilja att det ska hända igen? Eller?
Jo, jag hade en upplevelse faktiskt som jag väl ändå känner att jag kan tala om relativt öppet nu. Det hade jag kanske inte kunnat göra för något år sedan. Men jag hade en upplevelse faktiskt. Jag sökte jobb som politisk sekreterare i riksdagen för, ja, det är rätt många år sedan nu. Och allting gick jättebra. Jag gick vidare till intervjuer och så vidare och fick väl rätt så tydliga signaler på att men vi ska nog anställa Alexander som politisk sekreterare här uppe i Stockholm då. Och jag hade väl mer eller mindre till och med fått ett muntligt löfte att jag skulle få den här tjänsten. Men sen var det, spriddes väl ryktet att jag skulle ta den tjänsten, och då var det någon uppe i riksdagshuset som inte riktigt tyckte om mig. Så kan det vara, jag kan vara rätt så, jag ska inte säga kontroversiell, men jag säger vad jag tycker. Jag är rätt så ärlig politiker, eller jag försöker i alla fall säga vad jag tycker och vad jag tänker. Och aktar inte alltid riktigt min egen tunga när jag borde göra det. Och helt plötsligt så fick jag ett samtal ifrån den här personen som skulle anställa mig då att sorry, vi kommer inte kunna anställa dig och vi kommer inte kunna berätta varför. Och det var faktiskt riktigt jobbigt när man heller inte fick reda på varför man inte fick anställningen.
Det måste ju vara, ja, herregud.
Det är ju faktiskt jättejobbigt.
Ja, för då kan man inte släppa det och gå vidare. För nej, du vet ju inte vad du ska förbättra eller vad du ska...
Nej, och framförallt visste man ju inte om det var så... Jag menar, ofta så har man ju rätt bra koll på vad man har gjort. Och sådär, men man vet ju inte om det är så att de har hittat någonting på mig som antingen är sant eller som inte är sant. Nu har jag väl förhoppningsvis inga sådana laster, men det var riktigt jobbigt och inte få veta vad det var. Det visade ju sig sen i efterhand, kan jag ju säga, att det var någon som inte tyckte om mig och bara pratade en massa struntprat om hur jag var som person, och det har man ju blivit klar med rätt så ordentligt där uppe i Stockholm, så att nu är det ingenting som ligger och lastar mig. Nu vill jag ju inte bli politisk sekreterare längre, men
ja, det hade varit ett steg tillbaka kanske.
Ett rätt stort steg
tillbaka. Ja, jag tror det.
Faktiskt.
Alltså det här med konceptet med sociala medier, det såg man ju bara i det här valet hur viktigt det var, så men hur är det viktigt för dig som individ person, alltså både som seglare och just då som i ditt yrke då?
Ja, men det är jätteviktigt. Alltså all kontakt med människor är jätteviktigt i mitt yrke. Om jag ska prata politiken då så är det ju görviktigt. Av flera perspektiv. Det ena perspektivet är att man själv ska få visa vad det är man gör så att människor kan få följa med. Men också att man kan kommunicera.
Men där vill jag gärna, vi håller oss till politiken där liksom.
Ja, ja.
Och så ska vi vara lite kontroversiella. Vad är det för forum som du känner att du kan uttrycka dig bäst i?
Det forumet som jag känner att jag kan uttrycka mig bäst i just idag är Facebook. Och det grundar jag egentligen på att vi har fått en annan ålderskategori i Facebook de senare åren, och det är ju framförallt då medelålders män och kvinnor, till och med övre medelålders män och kvinnor, som är en väldigt stor väljargrupp som syns på Facebook, som vill ta del av den typen av inlägg som du kan göra på Facebook. Ska jag däremot nå en mindre åldersgrupp, ja, men då är det Instagram, men vi pratar kanske till och med, och dit har inte riktigt vi i politiken kommit än, men då pratar vi även Snapchat exempelvis, där vi når en mindre åldersgrupp. Så, eller yngre åldersgrupp ska jag säga. Så att, ja, men sociala medier, absolut.
Om vi ska prata just vilket typ av medialt forum just företagsmässigt, alltså vi snackar kanske tidningar, radio, alla den här biten då. Vilken tycker du liksom är bäst för det där?
Jag tror man måste se alla forum på vad de har att erbjuda. Så är det faktiskt.
För ja, de
olika plattformar, olika nyheter. Oj, om jag ska använda ett...
Det andra behöver inte vara dåligt, måste bara välja.
Nej, absolut inte. Skulle jag välja ett... Jag skulle nog vilja säga att det är fortfarande traditionell media, det vill säga
det
tidning, skulle jag nog vilja säga än så länge. Jag tror att det kommer kanske ändras, att det kommer vara annan typ av media. Men jag vågar nog säga att det, ska man intervjua så är det än idag så är det tidning. För du är garanterad att nå ut till en viss mängd. Men däremot så finns ju potentialen inom radio eller podcast som denna exempelvis framåt. Så att det här är ju någonting jag verkligen tror på fram igenom.
På politiskt sett resultatet så att säga. Ni blev ju störst med alliansen, men var det någon besvikelse på att ni inte blev större eller att ni var tvungna att vara alla eller liksom?
Ja, men jag är ju en förbannad tävlingsmänniska. Det är klart, vi vill alltid ha bättre valresultat. Vi har faktiskt en medlem som var besviken för att vi inte nådde 51%. Och det är klart att det hade väl jag aldrig kunnat drömma om att vi skulle nå 51%.
Men 30?
Ja, 30, absolut. Det hade vi nog kunnat nå. Vi håller ju på att diskutera vad vi ska ha för målsättning till nästa val.
Är det 30?
Pratar vi, ja, någonstans i det här det skulle jag nog tro.
Ja, men man kan ju inte säga liksom 28,5 utan det får ju ändå bli liksom ett heltal. Liksom.
Ja, men det man eller måste för, våga. Ingen kommer ihåg en fegis.
Nej, det är sant. Men sett 40 då så kan man ju säga det.
Precis. Mm, ja.
Är det svårt? Alltså, vi har pratat lite om det tidigare med att det här med sociala medier. Men vi även den analoga kontakten. Alltså, är det svårt att vara en känd figur i en kommun som inte är bland de största?
Ja, men det kan nog vara svårt ibland.
Kan du gå och liksom fika själv liksom? Eller just det där, och så du ser ju att någon tittar liksom. Alltså är det liksom, blir du, är du en köttbit på marknaden? inte sexuellt givetvis, men visuellt.
Jag tror, jag märker ju att det är fler som upptäcker en. Så är det. Det är klart, har man affischerat upp sitt eget ansikte i hela kommunen under typ 1,5-2 månaders tid som vi gjorde i valrörelsen, så kommer folk känna igen den. Det vore rätt så tråkigt annars om ingen uppmärksammar det. Men, så att det är väldigt många. Går jag på ICA exempelvis, då ser man liksom att många ser mitt ansikte, tittar bort och sen bara oj, det där var ju den där snubben, och så tittar de en gång till. Så är det, helt klart.
Men vad är det vanligaste folk kommer fram och säger till dig? Alltså det vanligaste, alltså, du behöver inte ha med valet att göra, men liksom när folk kommer fram och pratar med dig, är det liksom, har du någon sån här röd tråd där folk bara, ja men senare, eller är det företagspolitik, eller är det företagsmässigt, eller vad?
Det är väl lite det här ris eller ros, antingen så är det ena eller så är det andra. Antingen så kommer folk fram och är skitförbannade på ren svenska.
Men då är det specifika grejer, eller typ kanske det, en lyxstolpe sitter fel på den gatan.
Typ så. Ja. Och ofta gärna på den nivån också. Ja. Just den här lyxstolpen. Det är
hur
liksom sällan
inte
det här om att skolan inte funkar. Faktiskt, det skulle man kunna tro. Men det är faktiskt oftast de där små grejerna.
Vad gör du på kontoret egentligen?
Ja, men typ så. Men det, och jag förstår att det är så, för det är det som berör folk liksom. Det är klart, om någon har satt upp en lyxstolpe utanför deras carport så skulle jag också bli skitförbannad, så att det är inget konstigt med det, men det är ofta så. Och ibland så kommer folk fram och peppar en och tycker att det är görkul att man kör liksom. Så att det är blandat, men ofta så får man mycket de här, du vet, liksom erkännande nickarna, du vet, så här, när man har gjort något bra liksom.
Det är ju ändå, måste ju ändå vara ganska skönt.
Det är en god känsla faktiskt.
Ja, men du känner inte att, är det, om vi säger att du är på ett dåligt plats den dagen, för det vi alla, ibland har man ju värre dagar. Det kan det någon gång vara liksom en nackdel. Jag förstår att fördelarna är ju enorma, men det är ju även en nackdel ibland, kan jag tänka mig.
Ja, men det är klart, någonstans så ska man ju alltid, jag tror i och för sig alltid på idén att man ska vara sig själv så mycket det bara går. Samtidigt så representerar man en hel kommun nu, och dessutom då högsta politikern i hela Lerums kommun. Då får man vara representabel och man får tänka sig för och sådär. Man kan liksom inte bete sig hur som helst på en sport eller på liksom en fotbollsmatch när huliganerna spränger eller liksom kör bengaler liksom. Men liksom, nej, man får faktiskt se till att hålla sig lite i kragen. Men
tänker du, är det en rädsla man alltid bär med sig, att shit, nu kommer jag i ett dålig situation? Har man den liksom lite? Du måste ju nästan,
på sätt och vis,
du måste ju nästan alltid ha den.
Jo men det har man ju. För man måste ju balansera det där genom att vara sig själv. Sen är det ju det, alla människor gör ju saker och ting man kanske inte liksom tyckte att det var så himla käckt just då. Nej, det har nog alla gjort, och så ångrar man sig.
Typ jag frångår en manus och säger du inte beredd liksom.
Typ så. Nej, men alltså det jo, men jo, visst tänker man sig för.
Jo, men det förstår jag också.
Ja.
Kommer du stanna lokalt?
Ja, det kommer jag göra.
100%?
Ja, 100%. Jag kommer stanna. Jag har sagt det, att, och sen får man alltid se hur det där blir, för det är, saker och ting händer ju. Jag menar, jag trodde att jag skulle jobba som politisk sekreterare i riksdagen. Det blev inte så. Utan det, livet tog en annan vändning. Jag har sagt så här, och jag håller fortfarande vid det, att jag vill hålla på som heltidspolitiker i 10 år max. Det innebär att jag har 2 mandatperioder, alltså 8 år kvar som heltidspolitiker i Lerum. Sen vill jag nog in i näringslivet. Det har jag sagt, liksom, att det är faktiskt någonting jag verkligen vill göra. Lämna politiken på något sätt. Om jag blir fritidspolitiker på något hörn, det får vi väl se. Men ändå gå in i näringslivet. Sen vet man aldrig. Alltså det finns ju både riksdag, det finns Europaparlament. Allt möjligt. Så vi får se vad som händer.
Alltså du stänger inga dörrar?
Inte helt och hållet. Det tror jag är dumt att stänga dörrar. Men är det någonting jag verkligen vill göra, så är det 8 år till som heltidspolitiker i Lerum och sen näringslivet.
Okej, okay, så att även om ni vinner nästa val med?
Ja, absolut.
Så då vill du kanske inte ställa upp för en tredje?
Nej, alltså en tredje period, det vill säga då alltså om efter 8 år.
Ja, men vi leker att ni har vunnit 2 val nu.
2 val i rad, nej, och så ställer jag upp i tredje. Nej, då har jag nog varit så pass tydlig att jag känner nej, nu vill jag gå vidare. Och då har jag förhoppningsvis också hittat, vilket jag är helt övertygad om förvisso, att jag har hittat en efterträdare.
Ja, men 8 år, eller 12, eller 8 år, det är ändå tid.
Det är tid. Ja. Men jag brukar faktiskt säga det, att en ledares viktigaste roll är att hitta en bra ersättare. Det ligger faktiskt mycket saker i det. Att, för det första, om du inte har ett bra ledarskap, då kommer du inte hitta en bra efterträdare. För du kommer inte ha någon bra verksamhet. Du kommer inte hitta den där guldkornen som faktiskt finns i partiet. Men är du en bra ledare, då kommer du också hitta bra ersättare.
Hittade Henrik Ripa dig?
Ja, på sätt och vis. Han stöttade ju alltid mig som ung.
Men gick politiker. Han i bräschen för dig när du blev...
Ja, det har han väl alltid gjort, vågar jag säga. Vi hade faktiskt rätt många som
slog som titeln.
Nej, det ska jag inte säga. Utan många som kämpade för mig och trodde på mig och såg min förmåga.
Vem stod du emot när du skulle bli liksom...
Jag stod faktiskt inte mot någon. Jag fick frågan. Henrik skulle lämna Ripa alltså. Skulle lämna efter 2 år och då fick jag frågan. Jag hade inte räknat med att få frågan. Jag visste faktiskt inte helt och hållet att Henrik skulle lämna efter 2 år utan jag fick frågan och så funderade jag några dagar och så sa jag ja, jättegärna. Det är klart jag vill göra detta.
Men då tar vi det ett steg till. Just nu så leker vi en liten skådespeleri här just nu. Mm. Och nu är jag liksom, ni har ju talat om det här ordet starka man, du vet, de här grundfigurerna i partierna, så ni är ju, om inte alla förstår det, så att de är så riktigt, de som sitter inte utåt sett men ändå har väldigt mycket makt i partierna, och just nu så är den starkaste mannen i hela Moderaterna. Och ni skulle se mig spänna bicepsen här, men det gör ni inte. Den är inte jättestor. Kanske inte riktigt enorm. Men jag är starkaste mannen i hela Moderaterna. Jag säger Alexandra Benius, du ska bli statsminister eller partiledare. Mm. Vad säger du då?
Om jag skulle få den frågan, och om jag nu fick den frågan till dig, om jag vill bli Sveriges statsminister, så skulle jag ärligt talat säga nej.
Skulle du det?
Ja.
Du hade inte velat ta den rollen om 8 år då?
Glöm det. Nej, absolut inte. Jag kan verkligen så här... Jag känner ju Fredrik Reinfeldts son någorlunda. Och man kan väl konstatera så här, det är fantastiskt häftigt att liksom vara statsminister och framförallt son till en statsminister. Men det är förbannat tufft. Och du får aldrig träffa familjen. Du lever ett offentligt liv som jag aldrig skulle vilja leva. Du får ta liksom, ja, så här, det räcker att kunna ta kritik ifrån en invånarbas på 43 000. Det är lite jobbigare när du har en invånarbas på 10 miljoner. Där ungefär 50% inte tycker som du. Ungefär så. Så att, nej, jag skulle faktiskt aldrig vilja ta det. Jag skulle inte ha ett liv under den tiden.
Är det för din egen skull du känner så, eller är det för ifall... ni väl, eller när, eller om ni skaffar barn, är det du känner att därför vill jag inte, eller?
Det är både för min egen del men framförallt för familjen. Just nu tänker jag på min fru såklart, Hildur, men också eventuella framtida barn då, också jätteviktigt. Jag känner att de förtjänar en, jag är helt övrigt med att Gustav, som jag känner då, alltså Gustav Reinfeldt, att han har haft en bra uppväxt, men någonstans så vill jag att mina barn ska ha en mer vanlig uppväxt, än att de ska känna att den personen som kanske har varit mest närvarande har varit liksom statsministerns livvakt. Lite så känner jag.
Du har ju träffat Ulf. Det har jag ju, det måste du lära
dig. Absolut.
Ja, och vad, alltså hur bra känner du?
Jag känner honom inte särskilt bra. Det kan jag inte säga eller påstå. Sen har man träffat honom. Han vet vem jag är och jag vet såklart vem Ulf Kristersson är. Men nej, men man pratar och
ja, men för folk kanske inte riktigt förstår det här. Vi är 200, jag sa 291, du sa 290.
290
sen ska jag komma. Ja, men jag sa fel. Men alltså det är 290 över huvuden kan man ju säga. Eller hövningar, jag kallar vad du vill. Men kommunala råd som styr sina partier i kommunal. Det är ganska många människor för Ulf att känna.
Ja, så är det. Sen har ju inte Moderaterna makten i alla, så att vi har ju inte första platsen i alla 290.
Men nej, precis, det stämmer. Men ni har ju en ledande person i varje.
Ja, inte alla faktiskt. Vi är inte störst eller näst störst i alla kommuner. Centerpartiet är starka i väldigt mycket landsbygdskommuner och sådär. Så då, men jag förstår vad du menar. Men 290 kommuner, om vi leker med den tanken då. Ja. Jo, det är klart att det är många. Och sen är det, så att säga, jo, det är klart att han har många att hålla koll på. Så är det.
När det kommer till liksom partiledare liksom röstningar då, har alltså kommunerna någonting och liksom ni säger till om då?
Du tänker på röstningar?
Ja, precis.
Eller voteringar i partiet.
Kan ni rekommendera, kan du gå in och säga typ att jag vill att Bengt här borta eller ska bli statsminister, kan du nominera någon då liksom?
Ja, vi röstar ju om våran, eller väljer ju våran partiledare, och våran partiledare blir också våran statsministerkandidat då. Och det har vi ju. Om jag skulle vara ombud, vilket jag inte var den här gången senast, men om jag skulle vara det, så skulle jag ha något att säga till om, ja.
Hur, vi ska snacka lite om hat på internet också med tanke på det här när vi pratar med om just Reinfeldt och Ulf och alla de här. Men just alltså, kan det här med 50% som inte gillar dig. Känner du att det här hatiska som man ändå får säga, det är att alla utsätts ju för det på ett eller annat sätt om du går till sociala medier. Är kommunal nivå, det är inte riktigt den over top irritationsmässigt? Eller? Det är inte som går ut och säger att de ska liksom ta dina knäskålar, håller på så här, som det görs offentligt, eller nationellt?
Nej, för det första kan jag säga att jag tror inte det är 50% som hatar den, men det är kanske 50% som inte håller med den i politiken.
Ja, förlåt mig.
Men sen så tror jag det att lokalt, eller ja, jag vet att lokalt är det mycket mindre än vad det är nationellt. Nationellt kan det vara extremt. Sen finns det alltid grupper i samhället som tar på sig uppgiften att tycka väldigt illa om och driva en väldigt tråkig debatt och en väldigt tråkig ton, kanske man säger. Jag gillar inte ordet ton egentligen, för jag tycker det kan bli lite löjligt. Men i alla fall en väldigt tråkig ton på nätet. Och det har vi sett i många kommuner, att vissa beter sig väldigt illa. Men i Lerum har vi inte riktigt haft det. Några enstaka personer som beter sig illa. Men
vad ska man göra åt det då? Alltså, det är ju inte lätt att bara sätta in. Ska man bara säga att det är ett brott och liksom, var går gränsen? Och det är ju väldigt många liksom gråzoner.
Så är det. Yttrandefriheten är jättestark, vilket är bra. Det är jättebra att yttrandefriheten är stark i Sverige. Och det måste den fortsätta vara.
Det börjar ju skränka in lite mer och mer på den från EU-nivåer. Man får inte, det börjar mer, internet stängs ner lite hela tiden. Kommer det vara ett problem för oss om 20 år?
Du tänker på yttrandefriheten eller hatet? Yttrandefriheten.
Ja.
Alltså, jag tror att det kommer alltid finnas någon som kämpar för yttrandefriheten, och så länge vi har kämpar som kämpar för yttrandefriheten så kommer vi ha en stark yttrandefrihet i Sverige. Sen kan man just det här med frihet måste man alltid kämpa för varje dag. Så enkelt är det. Och det blir viktigt också då att när jag blir utsatt för tråkigheter som inte är ett brott utan bara allmänna tråkigheter på nätet, då är det viktigt att jag faktiskt försvarar de personernas rätt att faktiskt säga de här sakerna om mig eller till mig. Hur jobbigt det än är att få de här tråkiga kommentarerna, för det kan svida rätt rejält. Men samtidigt får man komma ihåg det att om det är en som håller på det sättet, så har du rätt många tusen andra som aldrig skulle uttrycka sig på det sättet och som peppar den istället. Så det är de man väljer att lägga fokus på.
Du har inte blivit utsatt för något drev ändå?
Nej, inte drev, det ska jag nog inte säga. Nej,
för det är ju väldigt vanligt, håller på att säga idag. Vi hoppar, vi går över på det, ditt viktigaste materiella ägdom. Men man får inte säga telefonen och inte datorn. Alltså, utan någonting liksom annorlunda som du känner, det här är viktigt för mig. Segelbåten får vi inte heller säga, för den har vi pratat om liksom.
Ja, men precis. Ja.
Nej, men alltså någonting som är lite speciellt, något som inte någon vet om
dig. Ja, men två saker då. Ja. Om jag får nämna två saker.
Självklart.
Då skulle jag väl säga så här. Och båda jag ska säga så här också. Båda sakerna är någonting som får mig att koppla av. Koppla av på det sättet att jag släpper liksom den här vardagen på något sätt. Då har jag, det första det är mitt PlayStation 4. Det är liksom första grejen. Och det andra det är mitt gymkort. Det är de två sakerna. Gymkortet, både gymkortet och PlayStation, liksom när jag håller på med dem, när jag går liksom till CrossFit-boxen på Endorfin i Lerum, då släpper jag liksom allting. Då är det bara jag och stången liksom.
Har du lurar då? I öronen?
Nej, det har jag inte. De har ju oftast rätt bra musik, eller jag har hög musik inne i boxen, så det behövs faktiskt inte. Och dessutom är lurarna rätt mycket i vägen när man kör CrossFit, så att, det gör jag faktiskt inte.
Vi pratade ju om 8 år längre fram, och det får vi ändå se affärsmässigt, om vi säger liksom på en lite mer kortare period, privat 5 år. Vad är Alexander privat om 5 år?
Bara privat?
Ja, för vi har ju redan tagit affärs.
Precis. Ja. Om 5 år så har jag sedan, ja, lite knappt då, 5 år redan, för det har jag väldigt snart, då har jag flyttat in i vårt nya hus som vi flyttar in i mars 2019 och bor där. Kanske eventuellt någon knodd som springer omkring i huset. Hund förhoppningsvis. Jag har inte hund idag, men det är någonting jag hoppas att jag ska hinna med, för jag älskar hundar.
Vilken bil har du?
Jag har fortfarande en Volvo.
Det är en Volvo, det är viktigt. Okay. Yeah.
Volvo är min grej. Så att,
tränar du?
Ja, jag måste nog träna. Annars så kommer jag med tanke på mitt jobb så skulle jag väga 200 kilo inom loppet om 1 år.
Men ni är bäst i EU?
Förlåt?
Är ni bäst i Europa på segling?
På segling? Då tror jag att då har jag nog lagt av faktiskt med seglingen som elitidrottare. För jag tror inte jag kommer mäkta med. Men då hoppas jag att brorsan är bäst i världen.
Vi har redan gått igenom vårt underbara lilla manus. Om ordet är fritt, är det någonting du känner att du skulle vilja tillägga?
Nej, men jag tycker det är fantastiskt roligt med Aktörspodden. Jag satt faktiskt och lyssnade hela vägen från Ulricehamn när jag åkte hit. Och då lyssnade jag på Swedish Taco. Och sen så lyssnade jag även på Jasmin och deras berättelser. Och jag tycker det är fantastiskt roligt med sån här podd och hoppas att jag får komma tillbaka fler gånger får jag säga, och jag kommer ju fortsätta lyssna såklart.
Ja, men det är underbart. Herregud, underbart. Ja, men där får vi helt enkelt runda av våran underbara podcast, och du har lyssnat på Aktörspodden. Jag heter Johan Mod Johan Mårtsson och du har lyssnat på Alexander Arbenius. Hoppas ni alla där ute har fått veta vem Alexander är, och ha en fortsatt trevlig dag. Tack, tack.
Tack, tack.